Välkommen till P3s amatördomstol. En alternativ domstol för dig som tycker det är segt med detaljer. Hej domstol, godtycklig rättvisa. I P3.
Och i tisdags i tv-programmet Rapport på SVT så var journalisten KG Bergström gäst. De pratade om de nya utnämningarna.
Ja, KG Bergström, varför blev det just de här två som blev våra nya ministrar?
Därför att Reinfeldt har lärt sig läxan. Nu har han satsat på så riskfria utnämningar som möjligt. De här två är politiskt erfarna. De är kompetenta, de befinner sig i mittfåran i sina partier. De åtnjuter respekt även över partigränserna. De är okontroversiella och i synnerhet när det gäller Sten Tolgfors beskriver han som mycket försiktig, för att inte säga tråkig. I ungdomsförbundet lär han till och med en del har kallats Torrfors.
Du hörde det, Kalle?
Ja, hörde.
Torrfors. Jag tycker det är så jäkla trist att sånt här ska kunna få lov att hända. Mm. Okej, ta Sten Tolgfors. Mm-hmm. En vanlig kille på 40 bass som vill ha det lite skönt i livet.
Det är en sån kille. Jag
inte här. Han vill säkert göra rätt för sig och arbeta, men han vill ju framförallt ha en bra dag som vem som helst.
Och nu menar du att KG Bergström kommer och sabbar allt detta genom att sitta och kalla honom Torrfors?
Ja, men alltså det jäkla öknamnet Torrfors, jag har ju säkert följt med honom sedan högstadiet. Den här människan Sten Tolgfors, den här medmänniskan kallar Sten Tolgfors, kommer från Åmål, valdes in i riksdagen som 28-åring. Det betyder att han säkert har varit engagerad i Moderaterna sedan högstadiet. Och säkert kommer det där mobbingnamnet Torrfors från någon spritfest som Muff hade någon gång när han var typ 15 bast.
Eller men att han gick på någon fest och inte drack och utan bara liksom plockade de andras flaskor och så, och därav namnet Torrfors.
Ja, men självklart var det så. Och sen att han då var en torr som person, det spelade såklart på mobbarnas iver. Men Sten bet ihop och tänkte,
Sten är en kämpe.
Han är en kämpe, så han tänkte liksom, de andra är här i Muff, de är bara med för att supa, men jag vill något mer. Jag ska in i riksdagen.
Och så blev det.
Så blev det. Efter att ha försakat typ allt för att komma in i riksdagen, bytte han kompiskrets och slutade hänga med ungmoderaterna i Åmål.
De som tråkade honom med öknamnet Torrfors.
Just det, de. Och fick nya vänner i Stockholm.
Ja, även de inom Moderata samlingspartiet ska tilläggas.
Och där blev det lugnt då i några år. Sten använder sin tid i riksdagen flitigt. Han jobbar inte oväntat mot mobbing. Innan ryktena då från Åmål når huvudstaden och den övriga riksdagshögern åter börjar kalla honom för Torrfors. Först såklart bakom hans rygg och sen mer öppet i korridorerna typ "Oj, Torrfors! Kom hit din jävel!" Och så dunkar de in en sån här post-it-lapp, du vet, med texten Torris på hans kavaj.
Ja, eller ropar de, Torrfors, Sahara ringde och undrar var allt sant att vägen.
Eller så här, Torrfors, Vettex-fabriken ringde och vill veta typ varför du torkar så bra, eller något sånt.
Ja, vi vet inte alls hur moderater gör med dem.
Nej, jo, det vet vi faktiskt. KG Bergström som sa det här, han är ju faktiskt gammal moderat politiker.
Just det, så vi vet han har suttit i kommunfullmäktige i någon sån där norrländsk ort någonstans. Just
exakt. Mm. Och just när Tolgfors sluppit undan sina plågoandar i riksdagen och han ska börja hänga med regeringen, då slår han till mobbaren KG Bergström.
Det är taskigt.
Ja, det är så jäkla taskigt. Han har precis hunnit få beskedet om att han har blivit minister. Kanske har han öppnat en flaska alkoholfri cider och firar tillsammans. Eller han firar väl ensam. Men han är glad. Han knäpper på tvn, ringer hem till mamma och ber henne, titta mamma, titta nu på Rapport för att se om de säger någonting.
I ungdomsförbundet lär han till och med en del har kallats Torrfors.
Och så är KG Bergström, själv känd som lustigkurre och muntergök, framme och mobbar Sten i direktsänd tv.
Ja, fy fan vad taskigt, rent ut sagt. Men du ska bara veta, Sten Tolgfors, om du hör där, att vi på Hej domstol, vi kommer aldrig att kalla dig för Torrfors.
Nej, nu hoppas jag att du slipper det öknamnet en gång för alla, Tolgfors. Alltså öknamnet Torrfors.
Du lyssnar till den podifierade versionen av Hej domstol.
Som ett led i Hejdomstols granskning av den nya regeringen så har vår medarbetare Liv Strömqvist tagit reda på lite mer fakta om Sveriges svar på Hillary Clinton, alltså Filippa Reinfeldt. Liv, välkommen in i studion.
Tack.
Vad är det du har kommit fram till?
Jo, jag har läst en intervju med Filippa Reinfeldt där hon fick frågan om vilka laster hon har. Och då svarade hon älskog.
Alltså att ligga med folk.
Ja, precis. Hon påstår alltså att hennes största last är att tvångsmässigt älska med Fredrik Reinfeldt. Men jag känner lite, ställer mig lite frågorna till det här. För jag menar, kan man verkligen kalla älskog för en last? Alltså en last, det är ju till exempel cigaretter, sprit, hasch, heroin, horor, barnporr, lim, rosévin, LSD, GHB, THC, toppslättsskivling, poppers, småpojkar, citadon blandat med folka och fulchack är också ett exempel på en last.
Precis, men, jättebra.
Men jag menar att en last måste ju någonstans innebära ett problem, eller hur?
Precis, men om hon nu beskriver älskog som en last, så är det väl ett problem för henne. Att hon måste alltså ligga tvångsmässigt. Hon är väl sexmissbrukare?
Eller älskogsmissbrukare, kanske vi ska säga.
Såklart. Det är ju ett stort problem i så fall, hur som helst. Nu när Reinfeldt, alltså Fredrik, har blivit statsminister, så kommer han ju vara bortrest jättemycket på olika statsbesök och representationsmiddagar. Och det är kanske inte alltid han är hemma, teatern och så. Han var till exempel i Finland den här veckan. Hur ska det gå för Filippa?
Alltså då får hon väl ligga med vice statsministern istället.
Är det så det
funkar? Maud Olofsson.
Okej, men om Maud också är bortrest då? Hon kommer förmodligen vara jättemycket i EU-parlamentet. Så vad ska man göra då?
Kanske kan det vara så här. Jag vet inte. Jag spekulerar. Men jag kan tänka mig att man kan ha gjort så. Att till exempel Per Unckel eller Gunnar Hökmark, som inte har någon direkt uppgift längre i den nya moderatregeringen, att de helt enkelt har satts på reserv just för att de ska kunna stå till tjänst när det gäller här.
Carl Bildt sa ju att när han fick frågan av Reinfeldt om han ville bli utrikesminister, så sa han det finns vissa frågor man helt enkelt inte kan säga nej till. Mm. Och kanske var det samma sak med Per Unckel, alltså att Fredrik Reinfeldt ringde honom och sa någon måste ställa upp och helt enkelt sätta på min fru. Och att Per Unckel fick just den här känslan av att den här uppgiften, den är så pass stor, den är viktig, det går inte att säga nej utan plikten till Sverige för att helt enkelt sättas över de egna känslorna.
De nya moderaterna handlar väldigt mycket om solidaritet och så, till skillnad från de gamla som satsade på det själv och så. Utan nu är det ställa upp för varann eller visa solidaritet, lojalitet, inte bara ord utan också handling, även om det innebär att jag måste ligga med Filippa Reinfeldt.
Alltså det är ju i krissituationer som man verkligen har en chans att visa var man står och hur mycket man är villig att bidra med för Sveriges skull. Mm. Och att man kanske har en situation där Filippa har fått ett kort. Hon har lämnat kommunhuset i Täby vind för våg, springer omkring på gatorna med liksom kläderna kanske flaxar kring kroppen. Och då är det ju väldigt viktigt att statsministern kan vara trygg i den vetskapen att här vet jag att jag kan faktiskt slå vilket nummer som helst i hela alliansens telefonlista och så kan jag lita på att de kommer finnas där redo för passionerad älskog.
Poddradio, P3, P-domstol.
Hej, jag vill åtala alla religiösa galningar som agar barn för mycket just för att de agar barn för mycket, skriver Jonas.
Och hej, domstol säger entydigt nej till för mycket aga. Lagom är givetvis bäst. Hej, domstol. Åtala Julia eftersom hon i brist på bättre ursäkter att slippa praktiken skyller på att vi medarbetare kränker henne. Kan man fortfarande brännas på bål? Undrar Eriks i Nacka.
Ja, jag känner ju inte den här Julia som har skrivit det, men det känns som hon hamnat på en ganska osympatisk arbetsplats, så vi tar och friar henne. Och dömer istället hennes arbetsplats till.
Ryck bort deras ögonbryn med tejp!
Du lyssnar på Hej domstols poddradio.
Tja, skriver Erik i Örnsköldsvik. Jag tycker ni ska åtala Ekot som försökte skoja till det i sin nyhetssändning i söndags kväll vid 8 genom att läsa upp tråkiga nyheter med Kalle Anka röst. Det kanske verkar som en rolig idé på Ekoredaktionen sent i söndags kväll, men jag tyckte det var skittråkigt.
Hej domstol presenterar. Veckans stora grej på Ekoredaktionen.
Trots att Ekot-redaktionens journalister personifierar förtroende och trovärdighet så kan de vara ena riktiga retstickor mot varandra. Så fort någon har gjort bort sig, Då är de andra genast där och tråkar personen till sammanbrottets gräns.
Och veckans samtalsämne på Ekot, förutom de tilltagande striderna i Irak och ministerutnämningarna hemma, det har ju såklart varit kollegan Lena Jombys, jag vet inte vad vi ska kalla det, fadäs är väl nästan ett för snällt ord.
Klockan är 8, nyheter från Ekot. Island har återupptagit den kommersiella valfångsten och därmed brutit det 20 år långa förbudet mot kommersiell valfångst. Igår dödades en sillval och idag fördes...
Det låter inte så konstigt hittills, Kalle.
Nej.
Varför har de blivit retat för det här?
Än så länge går det ju fint, men efter valfångstreportaget som kommer här så går någonting snett. Fruktansvärt snett för Jomby.
Sverige uppmanar Island att omedelbart avbryta valjakten.
Norge är hittills det enda land som jagat val kommersiellt. Norges fiskeriminister Helga Pedersen säger i en kommentar att hon är glad att det finns fler som delar den norska synen.
Någonting har ju uppenbarligen hänt, Kalle, här under reportage. Kanske har Jomby hostat upp någon sån här skorpa eller någonting från frukosten. Och nu kan inget hjälpa henne.
Hon kanske just har bitit sönder en sån här turkisk peppar. Du vet, sån här boxhandske.
Ja, de stora där.
Precis innan sändningen har gjort det. Och nu upptäcker hon då det här salta pulvret. Hon liksom andas in för hastigt. Byts ut till torr ökensand. Som lägger sig som en liksom tjock hinna i hennes luft och matstrupe.
Eller kanske hon liksom har tuggat på sin fläta. Och så har det blivit liksom kanske en... 3x3 cm stor hårboll som har liksom fastnat i halsen och nu vill den inte, hur mycket hon än sväljer och sväljer och sväljer, försvinna därifrån.
Havets resurser. Sudan utvisar FNs speciella sändebud Jan Pronk. Han har fått 3 dagar.
Jan Pronk? Så var det.
Ja, vad hon ångrar att hon inte tog med ett glas vatten in i studion, stackars Jombi.
Stackars Jombi. Eller i alla fall om man tar med sig en halstablett. Bara någonting, bara det minsta lilla som kan lindra och lena och lätta denna vidriga plåga. Jombi, alla halsrosslingars moder.
Pronk har enligt Sudans myndigheter åkt landet runt utan tillåtelse från regeringen och tagit kontakt med rebellgrupper som bekämpar regeringen.
Pronk igen där.
Han heter det.
Jan Pronk.
Man riktigt hör hur Jombi bara längtar tills den här ekotsändningen ska upphöra.
Den är bara 3 minuter lång, men i det skick som Jombis hals befinner sig så är varje sekund en veritabel pina. För
vi måste höra lite till.
Lite till.
Men först ska vi säga att när det blir så där dödstyst, som det snart blir under det här lilla klippet vi ska spela, då är det Jombi som använder en knapp som finns här i radiostudion. Den är märkt host och den trycker man in just när man ska hosta. Och då hörs det ingenting ut.
I Darfur-området. Det blir en andra valomgång i presidentvalet.
Som om den knappen skulle kunna hjälpa henne.
Till sist så tar i alla fall den här mardrömssändningen slut. Och Lena Jombi kan äntligen pusta ut och riktigt harkla sig.
Fast visst låter det lite som hon skäms, bara lite, för att berätta vem hon är i slutet.
Transnationalisten Volen Siderov. Ekot, Lena Jombi.
Hej, domstol!
Och nu ska vi sätta luppen mot en notis från tidningen Aftonbladet som för en vecka sedan skrev om Peje Emilssons 40-åriga bröllopsdag. Och då tänker ni, vem är Peje Emilsson? Ja, alla som är maniskt intresserade av Carl Bildts gamla ungdomsgäng vet ju att Peje Emilsson grundade företaget Kreab, som är Moderaternas PR-byrå.
Och i förra veckan så firade då Peje att han levt i 40 år med sin fru Gunilla. Och det gjorde han i spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm. Och bland de inbjudna fanns Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Ulf Adelsson, Anders Björk, you name them.
Reinfeldt kommenterar också festen i den här artikeln. På ett sparsmakat men ändå uttrycksfullt sätt. Han säger, det var jättetrevligt.
Det är väldigt verbalt.
Ja.
Och det verkar ju på alla sätt ha varit en jättetrevlig fest. Som varade dessutom ända fram till 00:15. Men det är en sak som vi reagerar på när vi läser den här artikeln. För här är en anonym festdeltagare som citeras. Och den här människan säger följande, citat. Peje köpte en bokbuss som morgongåva till sin fru och hon och gästerna överraskades med en film om bussen. Det var mycket romantiskt. Slutcitat.
Peje gav en bokbuss till sin fru.
I morgongåva. Hon fick en bokbuss av Peje i morgongåva.
Står det verkligen så?
Ja, men Peje Emilsson, grundaren till Kreab, alltså Moderaternas propagandabyrå, gav sin fru en bokbuss i morgongåva i bröllopspresent. Hon fick den dessutom på morgonen. Alltså.
Men lät han bussen köra in i deras sovrum på morgonen och inlindade i någon så här omslagspapper? Jag fattar inte, Kalle. Vad var grejen att hon fick gå ombord på en vanlig bokbuss och låna så många böcker hon ville? Eller vad? Det får ju alla göra.
Ja, men det står i artikeln att han köpte bokbussen till henne.
Vadå, så nu äger hon en egen bokbuss? Är det det som är grejen?
Jag antar det.
Så hon kan låna hur många böcker hon vill?
Jag antar det. Det kan ju ha varit så här att Gunilla är uppväxt ute på landet och tyckte det var jättejobbigt när bokbussen kom varje vecka och hon aldrig riktigt hann bestämma sig. Och hon kände liksom, alla mina stadskamrater, de får låna hur mycket de vill. Och så sa hon till sig själv där hon gick hem från bokbussen snörvlande: en dag när jag har fått en man som blivit löjligt rik på att få folk att rösta på Carl Bildt och som dessutom kallas för något urbota få, då ska jag minsann ha min egen bokbuss i mitt eget sovrum. En bokbuss som bara jag får låna av.
Men är inte bokbussen en gammal typisk sosseinstitution som, alltså precis den där sorten som Moderaterna hatar?
Jo, det är det.
Ja. Är inte då konstigt att Bildts bästa polare köper en socialdemokratisk ikon och ger till sin fru?
Det är rätt fall. Men det kan ju ha varit så att det här var en hatpresent. Alltså som en slags voodoo-docka. Alltså Peje köpte det värsta han och Gunilla vet överhuvudtaget näst folktandvård. Och sen ägnade de sig både att stå och spotta och pissa och slå med kvistar på den här bussen under rituella former. Medan Adelsson och Reinfeldt och de andra stod i ring runt omkring och gjorde raketen. Mm.
Men så kan det vara. Men ärligt talat, vad är grejen med den här bokbussen?
Jag vet inte. Jag fattar verkligen inte vad.
Det står ju faktiskt bokbuss.
Han gav henne en bokbuss i morgongåva.
Det står faktiskt på flera ställen i artikeln. Så det kan inte vara tryckfel. Det har stått en gång att det kunde vara det, men det är inte tryckfel.
Nej, det är ingen tidningsanka. Alltså.
Hade det varit tryckfel, vad skulle det stå egentligen? De ord som ligger närmast bokbuss är bokbössa, bokpost, bokpåse, bokpass och backus. Och det gör ju oss inte dugg klokare.
Du lyssnar på Hej Domstols poddradio.
Hej Domstol gjorde för en vecka sedan ett skandalöst avslöjande om den nya regeringen. Nämligen att arbetsmarknadsminister Sven Otto Toto Littorin och skolminister Jan Björklund ser exakt likadana ut.
Just det.
De är identiska, de är spegelbilder av varandra.
Jag tror att det har gått hem.
Ja. Som enäggstvillingar som blivit separerade vid födseln.
Nu har alla fattat.
De är oerhört lika, helt enkelt.
Två tvillingbröder, födda av samma mor men tragiskt åtskilda vid födseln. Den ena bortbytningen kommer att få namnet Sven Otto Littorin. Den andra kommer döpas till Jan Björklund. De är födda som varandras exakta avbilder men kommer att framleva sina dagar på helt skilda sätt. Medan Jan Björklund får bo i ett vackert hem inne i stan blev Sven Otto Littorin uppfostrad av troll ute i skogen. Jan Björklund blir klädd i det finaste av kläder av ull och av polyester medan Sven Otto Littorin inte får ha några kläder alls utan rulla sig i lera för att överhuvudtaget hålla sig varm. När Sven Otto Littorin blev uttagen till regeringen var han krum och hårig och haltade fram i korridorerna som en stinkande liten apa. Föga anade han vem den där resliga, väldoftande ministern var som gick förbi honom i plenisalen.
Åh, det är min bror! Mitt eget kött och blod!
Sven Otto snyftar av rörelse.
Varför har ödet spelat oss ett så grymt och elakt spratt?
Då kommer ytterligare en man in genom dörren.
Det är jag, Lars Leijonborg, som är er far.
Och det är ju inte längre någon hemlighet att det var alliansen som vann Sveriges riksdagsval.
Men, Kalle, för många, för att inte säga för de allra, allra flesta, är alliansen inte de fyra borgerliga partierna, utan Göteborgs alliansen, alltså en paraplyorganisation för square dance-sällskap i västra Sverige.
Hej domstol! Leker med en tanke.
Och tänk om det var dansorganisationen Alliansen som vann valet.
På Göteborgs Alliansens årsmöte.
Då klubbar jag att vi ska köpa en ny kaffekokare till klubbhuset. Och då kan vi gå vidare till nästa punkt på programmet. Vi fick majoritet i riksdagen för några veckor sedan. Och det betyder att vi är i regeringsposition i Sverige. Någon som har något förslag angående till exempel budget?
Mer pengar till square dance!
På presskonferensen.
Ursäkta, men hur ställer ni er till Nordkoreas nuvarande konflikt med FN?
Vi brukar inte tävla i dans. Men föreningen Vinga Yellow Rockers och Brås HG Squares, de ska göra en uppvisning på ICA Maxi i Trollhättan på torsdag. Fast som sagt, det är ju ingen tävling.
Men vad har det med FN att göra?
Förlåt, jag trodde du sa SM.
Telefonsamtal från en journalist.
Kommer ni arbeta för ett förlängt sändningsavtal med public service?
Sa du Kongahälla Senior Square Dancers?
Nej, jag frågade om public service-avtalet.
Okej, för Kongahälla Senior Square Dancers, de kommer ju fortsätta med sitt hyresavtal med Kongahälla idrottshall.
Ursäkta, kommer ni bara att engagera er i dans?
Nej, absolut inte. Vi kommer bara engagera oss i square dance.
På partiledarutfrågningen år 2010.
Ni har fått ner arbetslösheten till 0%. Ekonomin blomstrar och alla prognoser ger er 99% av rösterna. Vad är hemligheten bakom era framgångar?
8 personer bildar en fyrkant. Sen har vi en caller som hela tiden instruerar dansarna vilka dansturer som ska utföras genom att sjunga ut namnet på de här till musik.
Ja. Jag ska i alla fall rösta på alliansen. Igen.
Hej domstols poddradio.
Johanna skriver, ni undrar varför det är så romantiskt att det är en bokbuss i morgongåva. Enligt min man är det solklart. Man kan få in 2 madrasser och en minibar med massvis av dyr champagne i bussen. Och sen kan man köra vart man vill med bussen och ha det hur romantiskt som helst. Johanna, det är en bra gissning, det kan man göra med vilken buss som helst, vill jag bara snabbt tillägga.
Men även en bokbuss.
Såklart.
Jag tycker det var bra.
Laila har en annan gissning, att det har varit ett stavfel. Eller ett tryckfel. Det ska vara bukpuss istället för bokbuss.
Hej, domstol presenterar en sann historia. Som verkligen är sann
på riktigt.
Det är faktiskt sant.
På riktigt.
Och idag är det mer en företeelse än en historia egentligen. Men vi berättar den ändå, för den handlar om den danska televisionen.
Det var så här att under hela 80-talet så var oerhört många, och då menar vi alltså oerhört många danska tv-program försenade med typ alltså 4-5 minuter varje dag.
Ja, och detta var faktiskt mer regeln undantag.
Ja, ja.
De i landet som har dansk tv och hade när man var liten kommer säkert ihåg det. Och vi hoppas att ni andra kan ta till er detta ändå.
Jo, så fort man som skåning då eller sydsvensk satte sig ner för att kolla ett dansk tv-program, nyheter eller filmer eller något gammalt Matador-avsnitt, så var de alltid sena. Och det här var liksom inte man reagerar på annat än de är sena i danska ettan idag igen, då hinner vi göra popcorn.
Ja, så är den här sanna historien, själva förutsättningen. Yeah. Och nu går vi över till spekulation.
Just.
Hur gick det här till? Alltså hur kunde, ärligt talat, en hel nations tv-program dag efter dag, år efter år, vara försenade?
Var det så att han som skulle rulla igång första programmet någon gång vid, 10 på förmiddagen, alltid kom 5 minuter sen till jobbet?
Kanske.
Och sen trycktes de andra programmen framåt under dagen.
Ja. Fast jag vet inte om det var programmen som var sena liksom. Var satt problemet, Kalle?
Det kan sitta i kontrollrummet annars ju. De 2 teknikgubbarna satt och tittade på klockan och så sa den ena: "Ja, Sören, nu är klockan 9:30. Nu kör jag the news."
Just det, och så sa den andra då: "Nej, Paul, vänt lite. Ikke nu. Men nu kan vi köra så blir vi garanterat sen." Så kan det.
Och vad hände när de gjorde en felsökning? För det måste de någon gång gjort. Det måste ju ha varit i alla fall någon som var nykter vid utvärderingarna och som sagt, nej, vänt lite Fleming. Vi var ju skusine med vårt program före uen. Ska vi måske försöka vara i tid denna uen?
Ja, och här har vi nog någon slags förklaring för att det är faktiskt så helt ärligt. Man serverar både sprit och starköl i personalmatsalen på danska televisionen.
Det är klart man gör. Någon högt upp i den danska tv-ledningen har tyckt att det är en absolut nödvändighet att man ska kunna ta sig en fyra Jägermeister någon gång innan sändning. Och dessutom kommer fram till att det inte får några konsekvenser.
Ja, förutom att programmen blir senare och alltid.
En annan sak, apropå det med den danska televisionen på 80-talet, så var deras bild när de hade tillfälligt avbrott. Då stod det teknisk ihäld på hela tv-skärmen. Och så var det ett foto av ett kretskort och en lödkom.
Ja, just det. Man vill gärna ge intryck att hela utsändningssystemet för statstelevisionen hängde på att någon satt under ett kontrollbord och lödde ihop två sladdar eller ett motstånd eller någonting.
Varför var man sen? Varför gjorde man inget åt det? Och varför hade man en bild av en lödkolv? Det här är saker vi aldrig kommer att få svar på, men det är viktigt att vi pratar om det ändå här i Hejdomstol i P3.
Och andra frågor som vi aldrig kommer att få svar på är: hur uppstod universum egentligen? Vad är det som gör att blixtrar vid åska? Varför åt Elvis upp den här ekorren som man körde på 1971? Och varför uppfinner ingen en avsugningsmaskin som fungerar? Du lyssnar på Hejdomstol i P3.
Hejdomstol gräver sig ner i den smutsigaste dyn. Hejdomstol vänder på de smutsigaste stenarna. Hejdomstol ger er känt folks mörka historia.
Jan Guillou heter en journalist och författare som många av er säkert känner till. Han har skrivit böcker om Hamilton som spöar folk i underrättelsetjänsten och Arn som spöar folk på medeltiden och Jan Guillou själv som spöar folk på internatskola. Men vad många kanske inte känner till, det är att Jan Guillou faktiskt på fullaste allvar, helt sant, har gett ut en science fiction-roman.
1990 utkom Gudarnas berg av Jan Guillou, förlaget var Norstedts. Och omslaget verkar vara tecknat av samma kille som gör illustrationerna till Jehovas vittnestidningar.
Och jag ska säga att samma år, 1990, så gav Jan Guillou också ut den femte Hamilton-romanen, Den hedervärde mördaren, krönikesamlingen Åsikter samt Stora macho-boken. Det ligger alltså nära till hand så tror jag att Jan Guillou inte la ner så hemskt mycket tid på sin science fiction-roman.
Man kan tänka sig att Jan Guillou, efter de stora framgångarna med agentromaner på svenska, bara ville testa om det kunde gå lika bra att skriva i andra pojkboksgenrer. Och det konstiga är väl egentligen att han aldrig gav sig på att skriva cowboysarböcker eller sjörövarhistorier eller så.
Nåväl, nu sitter vi alltså här med Jan Guillous science fiction-roman Gudarnas berg framför oss. Och låt oss höra hur Jan Guillou år 1990 föreställde sig framtiden på jorden.
I faffas arbetsrum fanns tre stora bildskärmar och en jättehäftig hemdator.
Jan Guillou förutspådde alltså 1990 att människor i framtiden skulle använda begreppet hemdator. Mm. En lite märklig spådom så tillvida att begreppet hemdator var i mossigt redan 1990.
Dessutom förutspådde Jan Guillou att människor i framtiden kommer att använda uttrycket jättehäftig för att beskriva en hemdator.
Låt oss höra lite till hur Jan Guillou tänker sig framtiden. Boken Gudarnas berg utspelar sig alltså om några hundra år, då huvudstaden i landet Skandinavien heter Köpenhamn.
Huvudpersonen Steva och hennes familj flyr iväg i ett stjärnskepp. De hamnar då, efter att ha legat nedfrysta i stjärnskeppet i 2 miljoner år, på en planet där folkslaget Mogerna slaktar urinvånarna Stevanerna, ett konstigt människoliknande folkslag som livnär sig på vattenödlor och frukt och som sover i högar i stora sovgropar.
Ja, det är inte konstigt än så.
De fyra moger som står närmast sovgropen såg ut att vara något större och kraftigare än de andra. Så började de lyfta upp Stevaner ur gropen en i taget. Sen öppnade de sina stora gap och bet hastigt till över nacken på den de höll i så att man kunde se hur den liksom sprattlade till. Sen skickade den som bitit i gälen Stevan sitt offer till nästa man i kedjan. Och när den första döda kroppen kom fram tog närmsta mog resolut hand om den, sänkte sina stora huggtänder i buktrakten och slet sen med ett ryck upp skinnet på buken. När det var klart vände han Stevanen upp och ner med buken närmast vattnet och sträckte in en av sina händer i buken och började slita ut maginnehåll och inälvor som han lät driva ner i strömmen. När Stevanen var rensad sköljde han bukhålan med vatten. Sen bet han tag över huvudet så att han fick av benen in i nacken och slet av huvudet och slängde det i vattnet efter inälvorna.
Och vi vill verkligen understryka att det här är alltså direkt citat. Det här skrev Jan Guillou, skjutjärnsjournalisten, samhällsdebattören, numera historikern, på fullaste allvar 1990.
Och av alla frågor som dyker upp i ens huvud när man hör det här är det ju en som överskuggar de andra. Varför? 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 Varför?
Ja, varför? För han gick ju inte sysslolös, eller hur? Han gav ju ut 3 andra böcker samma år. Kan det vara så enkelt att han gärna ville ge sig på science fiction-genren?
Men varför sitter Karn då och skriver om olika planetfolk som biter nackbenen av varandra och sköljer bukhålorna rena? Varför skrev han inte science fiction-historia om sånt som engagerar honom?
Den makalöst vältränade superjournalisten Jania styrde sin Hamilton-sond mellan piratförlagsasteroiderna i Anaholt-galaxen. På sin dataskärm såg han hur han bara var ljusår från talismanen Nebulosan. Han hoppade sina dit snabbt så han kunde sätta in sin armé av folket i bildkulturfondsoldater. Han kastade ett snabbt öga på sitt Göran Skyttevapen. Han tog ut rekordmagasinet och konstaterade att det var skjutklart. Oj, där höll han på att krocka med planeten Arnia. Han styrde varmt och skickligt och stiligt och väldigt gentlemannamässigt och snyggt och intelligent undan. Han tänkte på hur intelligent han själv var och hur dumma i huvudet de var på rymdfärjan DN och raketen Feministiskt initiativ.
Tidningen Aftonbladet presenterar för någon vecka sedan skopet att flera moderater i den innersta moderatkretsen, däribland Fredrik Reinfeldt själv, är Tolkien-fantast.
Vår regering, nuvarande regering som styr hela landet, är alltså väldigt, väldigt inne på den här sagovärlden kring Sagan om ringen.
Ja, men det är väl trevligt.
Ja, det är skittrevligt. Det är jättetrevligt. Man kan liksom tänka sig hur det kommer att låta i riksdagens intern högtalarsystem när det här gänget har funnit sig till rätta.
Prins Legolas, alltså Fredrik Reinfeldt, håller just nu rådslag med övriga alver, alltså moderater, i det vice stenpelare sal, alltså arbetsmarknadsutskottets arbetsrum. Alla hobbitar, alltså centerpartister, möts på förmiddagen i rikshövitsalen, alltså miljöutskottet, och på eftermiddagen i första kammarsalen, alltså första kammarsalen.
Men det är väl bra, Valle, att de gör det lite trevligare för sig på jobbet.
Mm. Och det är bara trevligt, absolut.
Och när de leker så måste det vara... Sossarna är ju självklart orker.
Ja, det är ju motstånd, det är fienderna. Det är klart de är det.
Göran Persson är ju Sauron.
Eller Sauron Persson, som de säger.
Precis. Ja. Och Moderaterna då är alver, alltså det ädlaste och smartaste släktet, så är ju Centern hobbitar.
Mm.
Små, korta, konstiga, bekväma flummare som röker pipa.
Just det, alltså en kombination av Maud Olofsson och Torbjörn Fälldin.
Precis, och då måste ju Folkpartiet vara människor.
Ja, just det, det hör man ju också på namnet Folkpartiet.
Precis, och de allra flesta folkpartister på riktigt är ju människor.
Ja.
På riktigt också, så det passar ju skitbra.
Passar väldigt bra. Men frågan är så här, Kalle, är det bra eller är det dåligt att ha en regering som tänker i termer av onda och goda och är mer inne på typ fantasy än budgetpropositioner?
Ja, alltså fördelar måste ju vara att man säkert får mycket gjort om man drivs av intensivt hat och fruktan gentemot sina politiska motståndare. Nackdelar, det är väl om de tar upp olika 12-sidiga tärningar för att se om de vinner en partiledarduell.
Ja, fast du, jag kanske vill till att de använder lite magi om de ska få det här jävla landet på fötter.
OBS, politisk satir.
Fruktbanta med Hej Domstol på sr.se/p3/domstol.
Hejsan! Jag bor i radhus och vill åtala mina tvättgalna grannar. De har köpt en ny tvättmaskin som låter något fruktansvärt. De verkar ha mycket att tvätta för maskinen är igång minst 2 gånger dygnet. De tvättar även mitt i natten och de mullrade genom väggen så att man vaknar. Vad är det de tvättar? Ni får bestämma ett tungt straff, skriver Erik i Karlstad.
Ja, det är ju aldrig roligt att ha grannar som stör, men ärligt talat, Erik från Karlstad, det hade ju kunnat vara värre. Du hade till exempel kunnat bo granne med ett fältslag i första världskriget.
Du hade också kunnat bo granne med den här indianen, ni vet, som finns i Sveriges Radios ljudeffektarkiv.
Och du kunde såklart också bott granne med Hans Scheike.
Alla har haft en sån, men vad ska man döma dem till, störande grannar? Jesper, du har fått in ett
Jag har fått in ett här från signaturen R2. Döm dem till att få en extreme home makeover av han idioten på TV.
Hej domstol presenterar våra riksdagsledamöter.
En gång per program presenterar vi en av våra nya makthavare för det svenska folket så att du ska veta vem som representerar dig i riksdagen.
Och för att det inte ska bli så himla orättvist har vi tagit hit en sån här slumpvalsgenerator som bestämmer vem vi ska prata om. Och den har jag här idag. Så. Där snurrar jag på hjulet här.
Ser du vem det blir?
Det blir.
Det är spännande varje gång.
Ja, det är lika spännande varje gång.
Det får man verkligen se.
Vi ser här.
Plats 139.
Valburga, Maria, Helene, Elisabeth, Franciska, Habsburg, Douglas. Född alltså från Habsburg, Lottringen, prinsessa av Ungern och ärkehertiginna av Österrike.
Ja, det här är konstigt. Alltså.
Alltså, det är så jag vet varken ut eller in.
Nej, jag ska förklara för er där hemma. Det är nu alltså femte eller sjätte gången som det här slumpvalshjulet har stannat på Valburga. Alltså vilken slump, säger jag.
Prinsessan Valburga
Habsburg Douglas
är sondotter till Österrikes sista kejsare och ärkehertigin av Österrike och sitter invald i riksdagen för Moderaterna. Hon är alltså en tvättäkta prinsessa av den Habsburgska ätten som regerat Centraleuropa ända sedan 1200-talet.
Hon kom till Sverige för 14 år sedan och lever nu på Ekenholms slott i Sörmland. Ett slott som har en egen flygplats faktiskt. Det är alltså en ganska speciell person av den allra, allra högsta samhällsskiktet som vi pratar om här.
Ja, eller i alla fall vi. Så vi ser henne. Men i en intervju i TV4 beskriver hon sig själv så här.
Även om jag är prinsessa och allt det här så har jag ju ändå jobbat som en vanlig människa och har alltid levt som en vanlig människa och är en vanlig människa.
Även om hon inte pratar som en vanlig människa. Ja, nej, det är inget konstigt med det.
Nej. Men idag ska vi inte prata om att Valburga är så in i helvetes vanlig, utan för att lära känna henne lite bättre ska vi presentera en äventyrshistoria som hon varit med i.
Hej domstolgänget och kampen mot prinsessan Valburga. Maria Helene Elisabeth Franciska Habsburg Douglas.
Detta har hänt.
Hej domstols mysterielösargäng har fått ett anonymt samtal om att det spökar på Ekenholms slott i Sörmland. De hoppar in i domstolbilen och åker dit.
Okej, jag läser här att slottet ägs av en arvtagerska till det österrike-ungerska konglomeratet.
Klurigt ord det där du. Arvstager.
Ja, vi får ta detaljerna sen. Enligt telefonsamtalet var det bråttom. Och ni vet vad vi brukar säga. När det är bråttom, då är det bråttom.
De hoppade ur bilen och smög upp till slottet. Men nu började det kännas obehagligt.
Fy fasiken, vad mörkt här är. Har de inte betalt elräkningen eller?
De kanske har fått för lite av sånt där arvtagerska.
Fast Ola, det är ju tänt. Öppna ögonen.
Va? Ja, det kanske man borde göra oftare.
Titta där!
Ah! Ett spöke!
Mitt i rummet flög en genomskinlig kvinna till synes viktlös. Hennes trasiga kläder fladdrade i månens sken.
Gode gud, vilken vacker uppenbarelse. Kan det vara prinsessan Valburga?
Ola, du får nu uppdatera dig lite på Valburga.
Ops, roligare om man sett Valburga i verkliga livet.
Vänta, det där är inget riktigt spöke. Det är bara en klänning som är upphängd i lino för att se ut som ett spöke.
Åh nej, nu har ni förstört allting för mig.
Va? Prinsessan Valburga?
Ni har avslöjat min plan att försöka skrämma iväg slottets ägare så att jag kan få tillgång till oljefyndigheten som finns på marken.
Fast nu var det nog du själv som avslöjade planen, prinsessan Valburga.
Nog snackat, vad säger ni om det här?
Se upp, hon öppnar en fallucka!
Ah!
Vi landade mjukt. Va? Valburga har fyllt golvet med miljondollarsedlar och hopkrullade statsobligationer.
Nej, fel fallucka. Ni skulle ju landa i rummet fyllt med slipade diamanter.
Herre Jesus, vi måste ut härifrån!
Absolut, annars blir vi stekta som arvtagerska.
Snabbt tog domstolsgänget sig ut ur källaren. Men nu började en skoningslös jakt genom huset. Och vinden...
Valburga kastar föremål som hon köpt på auktion. Mona Lisa-originalet, Döda havsrullarna och den heliga graalen.
Haha, jag kan köpa många mer av den heliga graal.
I biblioteket...
Valburga kastar vässade CD-romskivor och på varje skiva finns äganderätten till ett oljefält i Kaukasien.
Jag hör dem bära som öl underlägg.
I arbetsrummet.
Valburga kastar sig i guldtak i kronan och går till attack.
Scheisse!
Ha! Valburga halkar på ett papper med alla hennes skatteparadiskontonummer. Nu lärde hon sig en dyr läxa.
Men ni har inte tagit mig än. Jag flyr i mitt privatplan. Auf Wiedersehen! Jag är som vilken vanlig människa som helst. Fullständigt vanlig!
Hon försvann i ett propellerplan av platina.
Innan vi hinner efter henne är hon redan långt borta i arvtagerska.
Ja, men jag tror ändå inte vi sett det sista av prinsessan Valburga.
Maria Helena Elisabeth Franziska Habsburg Douglas.
Ja, precis.
Vi kollar upp en konstig tidning.
Vi har tidigare i denna serien pratat om UFO-nytt, säkerhet och sekretess, alltså en tidskrift om internetsäkerhet, samt tidningen Gris. Mm. Jesper, apropå gris, vill du ta ordet?
Det var en koppling där att jag skulle vara en gris.
Det var något sånt.
Ja, välfunnet.
Berätta, vad står på agendan idag? Vilken tidning har du med dig idag?
Jag har hittat en liten blaska som heter Hushållsvetaren. Tidning om hem och konsumentkunskap.
Mm, det låter ju kanske inte så sexigt, men ändå ganska intressant, va?
Ja, det kanske man kan tro, men faktum är att själva titeln är det roligaste med den analysen.
Okej. Okay. Mm. Ja, jag ser att den är i A4-format och omslaget pryds av en tonåring med mössa som lyfter en hantel.
Just det.
Färgerna är lite murriga och pappret ganska matt. Men berätta nu om innehållet.
Ja, tidningen ges ut av Lärarförbundet. Och som om inte det låter mossigt nog så har det här numret ett hälsotema. Man inleder starkt på sidan 3 med skämtet "Kan du hälsa?" Och startar faktiskt första meningen med "Redan de gamla romarna."
Ja, ja, det är ett lag av ironi då. Eller?
Jag tror inte det finns varken lager eller ironier när det gäller den här publikationen. Det känns faktiskt mest som en kvarleva av vad Filip och Fredrik skulle kalla DDR-Sverige. Första riktiga artikeln här handlar om en skola i Lund där eleverna gör något test där allas handleder och hjärtslag mäts och kostvanor kartläggs.
En sorts rest av någon folkrörelse där kan man tänka.
Ja, ja, det finns säkert en fin tanke bakom detta, men det blir såklart så tråkigt att inte ens studievägledare kan vilja ägna sin tid åt det här.
Okej, men någonting kul finns det väl i tidningen Hushållsvetaren, tidning om hem och konsumentkunskap?
Det finns en bild på Karin Jämtin utklädd till korvgumma.
För detta biståndsministern?
Ja, hon skriver här om något jippo där hon försökte förklara att en korv kostar 1000 spänn för en fattig människa.
Ah ja, okej.
Okay. Jag förstår inte riktigt. Men och enda gången det rockar lite i den här trycksaken är ju när den pensionerade hemkunskapslärarinnan Gunnel Eriksson skriver in och tycker till lite syrligt om att nu för tiden har alla elever olika önskemål om kost. Och så tittar hon lite ovanifrån på dem, på alla de här som har dietproblem och buntar ihop vegetarianer, allergiker, muslimer och sådana som bara är jobbiga i största allmänhet och inte tål till exempel soja.
Ja, ja, det här är en lärare av den gamla goda stammen.
Liksom. Ja, precis. En sån som vi i alla fall hade flera av. Som mest såg eleverna som något jobbigt man måste stå ut med på sitt arbete, va? Men den här Gunnel-tanten, kan man poängtera, är alltså pensionerad.
Jaha.
Men ändå fortfarande arg för att elever har olika önskemål om vad de vill äta.
Ja, men jag tror vi börjar få en bild av tidningen. Är det så att den riktar sig till hemkunskapslärare?
Det stämmer nog. Men jag kan säga att den går lika bra till grillen, majbrasan eller fotbollsklubbens pappersinsamling.
Poddradio.
Nej.
Vad dömer man störande grannar till? Kommer förslag, snart fäller vid domen. Och några förslag har redan kommit.
Mm. De ska dömas till döden, punkt.
Trevligt.
Lite hårt. Vi har ett som är lite trevliga här. Ett lämpligt straff är att de inte ska få gosa med gulliga sälar, skriver Kent.
Mm. Men, och just det, apropå störande grannar. Jesper här kan berätta en historia som han drog för mig i låten här om en störande granne som han har.
Fast den kommer jag inte berätta nu eller?
Det kan du väl bjuda på, med risk för att han hör nu såklart.
Fast Ola, lägg av.
Men du sa ju det var okej, kom igen
nu. Nej, men jag vill inte.
Ja, men då, det kan du väl göra.
Oj! Min mat och sovklocka. Jag läser nu, Ola. Jag får berätta en annan gång.
Alltså det här är bara så jävla löjligt med din mat och sovklocka, Jesper. Kom igen nu.
Sover. Kan du inte svara?
Ja, men, och det är helt ologiskt också. Alltså, du har ju aldrig haft en mat- och sovklocka innan. Hur klarade du dig förr i världen? Alltså, vi åt ju lunch idag och då använde du inte den ju.
Drömmer om min mat- och sovklocka som jag bara behöver använda ibland.
Ja, okej, Jesper, du slipper berätta om grannen då.
Så, dags att vakna nu.
Ja, bra. Men du, trevligt. Vad fint, då kan du berätta om grannen nu då.
Oj, dags att sova middag.
Du lyssnar till den podifierade versionen av Hej domstol.
Hej domstol, ni måste åtala min ICA-affär. Jag vill inte få påpekat att jag ju, inom citationstecken, handlar blomkål nu igen. Dessutom har kassörskan koll på exakt hur många blomkålshuvuden jag handlade igår. Min förklaring, jag byter ut potatis och pasta till blomkål, resulterar bara i att jag fick hemsänt en kundundersökning. Haha, jag vill i alla fall åtala lite för hets, typ. Med vänliga hälsningar, fröken Blomkål.
Ja, och om vi ska sortera ut något slags sammanhang ur det här mejlet, så antar jag att det någonstans handlar om jobbiga kassörskor och kassörer. Numera kan ju även män jobba i kassan.
Har gått så långt.
Och de här kassörskorna eller kassörerna envisas då med att kommentera det man handlar.
Ja, och det värsta är om de dessutom ska vara lite roliga och lite ekivoka.
Så, därmed dömer vi såna här jobbiga kassabiträden. Eller som vi lite finurligt brukar säga, kassabiträden.
Ja, så Katrin Plommon. Det är lite stopp i rören. Du testar med en vanlig vaskrensare, du. Mm, toapapper, du ska hem och bara... Ja, så tamponger, det är indianvecka. Och filmjölk också, aj, 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 aj. Jaha, ett rågbröd. Var har du tespriten då? Ja, så bomull, ska du hem och låtsas att du är jultomten? Ja, så en gurka. Du, hör du då, men köp två så kan du äta den ena. Om du fattar. Korv, det var vurst. Jaha, klister och kokosflingor. Så du hem och smeta in hela kroppen i klister och sen rulla dig i kokos på golvet så det ser ut som att du fjällat jättemycket på semestern. Ägg. Extra mycket. Skepp och hoj. Land i sikte. Fattar du? Jag tittar i kikärtorna. Kikärtorna. Ja, så veckans ny med Paris Hilton på omslaget. Man ska hem och gå en match med högerhanden. Ja, så tidskriften Vi med Björn Ulvaeus på omslaget. Man ska hem och gå en match med en kotlett. Här blir man kotlett. Ja, så potatismjöl. Ska du hem och... doppa, använda det som jag måste strö det över. Nej, jag har inget på det. Nästa!
Du lyssnar på Hej domstols poddradio.
Hej, jag tycker man kan döma dem till att sova bredvid en slumpvis smällande gasolkanon. En sån som används som fågelskrämma vid rundbalar med vänlig hälsning Kobossen.
Mm, då dömer vi tvättande grannar till det.
Tack för det mejlet.
Ja.
Och just det, ni som vet vad en rundbal är, maila petredomstol@sr.se.
Hej domstol!
Hej domstolen! Åtala alla björnar i skogen som jag får lov att vara rädd för när jag är ute och tränar i skogen, skriver Erika i Rättvik.
Ja, och vi ska ta upp ditt mejl, Erika, men om en liten stund bara. För att det här att åtala djur, det görs ju inte så ofta, förutom i USA. Alltså, världens största kärnvapenstat. Där det faktiskt händer att en älg döms för att ha sprungit framför en bil. Eller något.
Något sånt där, ja. Mm. Men, och vi ska då visa att vi inte är sämre. Idag erbjuder Hej domstol dig ett unikt tillfälle att åtala och döma djur. Maila in vilket djur som du vill åtala. Kanske är det din egen katt, eller är det alla bävrar i hela Sverige, eller varför inte alla ryggradslösa djur? Det är möjligt, kan du märka, Jesper? Nej, det är bara en sån. Jag bara...
Det kommer att spela för att jag är feg.
Jag bara får den. Jag vet inte vad jag får.
Nej, de drar det ut ur rövhålet.
Skriv gärna varför du vill åtala, så dömer vi de här senare idag.
Tänk vilken tur man kan åtala djur. Döm ditt djur.
Och själv kan jag direkt ta upp vår hundvalp Viktor som kissade ner min säng förra helgen. Och jag finner honom omedelbart skyldig. Och dömer honom till...
matning med resinolja.
Mm. Ett hårt straff ju, det, ja, det får man ju säga.
Men...
speciellt eftersom inte du har någon hund, Jesper.
Just det.
Så det måste vara någon annan som kissade ner din säng.
Påkommen.
Adressen är petredomstol@sr.se där du skickar dina...
Ola, du kan ju åtala dina flatlös...
Jag fattar inte, Jesper. Jag fattar inte.
Nej, men att du... Ja, du vet.
Nej, jag vet inte. Jag fattar inte. Du får gärna förklara för mig.
Ja, men det behövs väl inte.
Jo, men det är väl klart. Hallå, jag förstår inte ditt skämt ju. Förklara ditt skämt. Vad menar du med att jag... Vadå, att jag skulle vilja åtala mina flatlös? Förklara nu för
fan. Ja, men jag menar väl att du liksom... Alltså, skämtet var att du hade flatlös och därför skulle du vilja åtala.
Ja, det var väl inte så roligt. Jag har ju inte flatlös, det vet du, så det var inte roligt.
Nej, det nej. Vet jag. Jag bara... Oj, 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 min sovklocka. Ursäkta, nej, Ola, här. Jag måste...
Alltså, det här är så jävla dåligt, Jesper. Men sovklockan igen. Du kör den hur många gånger som helst, ju.
Jag sover inte vad du säger.
Nej, gud. Ja, ni andra som är vakna, hoppas det är någon i alla fall. Det går också bara att smsa 72250, skriv P3s medlemslag och sedan vilket djur ni vill åtala. Jesper här kan ju alltid åtala sina loppor.
Amen, Ola.
Hej, domstols poddradio.
Jenny Axelsson har gjort just detta. Hon skriver: hej, jag vill åtala min hund för att hon dagen innan jag skulle resa bort rota runt i papperskorgen och sen spydde ner i min resväska med alla kläder. Hittade på ett hårt straff åt den dumma hunden, skriver Jenny i Vaxholm.
Ja, det är Jenny.
Slumpgeneratorn, säger
vi. 500 kronor i böter.
Ja, det var ganska mycket för en hund, får man säga.
Perfekt. Ska vi ta ett till... Nej, det tar vi inte till. Nu byter vi ämne. Skånes största tidning, Sydsvenska Dagbladet, lanserade för några månader sedan ett prenumerationserbjudande. Man fick prova tidningen i 4 månader för bara 99 kronor. Och inget fel i det, ju.
Nej, absolut inte.
Absolut inte. Men längst ner, bland det finstilta på anmälningsblanketten, står det så här, citat: all kundinformation, såsom namn och adressuppgifter med mera, behandlas med hjälp av modern informationsteknik, slutcitat.
Jag undrar vad det är för modern informationsteknik som Sydsvenskan förfogar över.
Sveriges Radio, i samarbete med Facit, mekaniska räknestickor, Brio, kinesiska kulramar och Addo, presenterar Sydsvenska Dagbladets moderna informationsteknik.
Välkommen till Sydsvenskan, det är Malin.
Hejsan, hejsan. Kundinformation som liksom adressuppgifter och sånt.
Mm.
Hur lagras den liksom hos er?
Det är data vi kör in det på.
Vanliga datorer?
Mm.
Ja, okej, okay. Men då tackar jag så mycket för hjälpen.
Tack, hej.
Hej, hej.
Tänk vilken tur man kan åtala djur. Döm ditt djur.
Nina har gjort det. Åtala min pappas katt som varit ute och blivit på chocken trots p-piller varje vecka. Är hon inte ett riktigt lyder? Skriver Nina. Vi dömer Ninas katt, eller Ninas pappas katt.
Proppa ner en bandyboll i halsen.
Oj.
Hej, jag vill åtala den råtta som springer runt i min källare. Döm den till döden. Är ni snälla? Skriver med vänlig hälsning. Det var inte så vänligt eftersom det är döden. Men Rasmus i Örkeljunga. Det blir inte döden, men det blir... får vi se vad det blir.
Då dra henne i örat.
Ja, vi tar en annan, för det blev vi tar det här.
Bära öronen med etika.
Där satt den.
Så tokigt. Truls skriver, min hund som vill låta sin hund som spyr i bilen när jag kör. Hon kan ju köra själv om hon har problem med min körstil. Skriver alltså Truls.
Låt dem bära pingelmössor.
Mm. Det var inte det roligaste. Nej, nu byter vi ämne.
Hej domstolspolitiker.
Programledare, jag, tävlande Jesper och unga fler, va?
Jo, alla ni där hemma kan också vara med. Det. Jag är så att säga ställföreträdande.
Mm? Ja, just
man
det.
Man kan säga att det är representativ demokrati i allra högsta grad.
Nej, fast det kan man inte riktigt, Jesper, för du är inte folkvald, utan du har kommit hit tack vare hot, mygel och en straight flush i poker i lördags.
Ja, just det.
Hur som helst, hur låter det när du tror att du kan rätt svar, Jesper?
Låter det så här.
Mm, då kör vi igång.
Hej domstolspolitiker quiz.
Fråga 1. I Maud Olofssons familj finns följande personer, inklusive maken. Per, Eva och Jan och Rolf. Rangordnar de efter ålder?
Det är en kuggfråga. Alla i hela familjen är jämngamla.
Tyvärr, det är fel. Barnens namn bara låter som att de är lika gamla som sina föräldrar. Utan barnen heter i själva verket Per, Eva och Jan och föräldrarna heter Maud och Rolf. Fråga 2. Hur gamla är Per, Eva och Jan?
Lika gamla som Maud.
Tyvärr, det är fel. De är faktiskt 24.
Nej, hon måste ha adopterat några jämnåriga uppväxtkompisar.
Nej, det är inte rätt. Det här låter helt otroligt, men de är faktiskt 24, 23 och 21 och heter alltså Per, Eva och Jan. Vi byter ämne. Valburga Habsburg Douglas, prinsessa av Österrike, ärtiga hertiginna.
Valburgas son heter Maurits Otto Wenzel Habsburg Douglas.
Ja, det är inte det som är frågan.
Gift med Archibald Douglas.
Men snälla Jesper, om du lugnar ner lite. Fråga 2. Valburga Habsburg Douglas är en av våra moderata riksdagspolitiker och bor på ett slott i italiensk stil i Sörmland. Mm. Hur gamla tror Valborg Habsburg Douglas att Maud Olofssons barn Per, Eva och Jan är?
55, 59 och 62. 69, 70 och 72.
Valborg Habsburg Douglas tror att de är ganska unga eftersom hennes egen son heter Maurits Otto Wenzel och därför låter som om han var född i början av 1800-talet. Ja. Inte den jävla mat- och sovklockan.
Hej, domstol.
Där vi pratar om djur och vi dömer dem helt godtyckligt enligt hej domstol-principen. Ola, du har fått in något åtal där.
Ja, just det. Man kan ju mejla in hit om man vill att vi ska döma något djur. Hej, jag skulle vilja åtala Q6378, Karin, som stångade mig på låret idag. Hej då från Thomas. Självklart ska vi döma den där kon.
Skicka dem till Gulag, arkipelagen.
Ja, där fick kon sig. Mm. Okej, då ska vi ta upp det här björnmejlet som vi pratade om
tidigare. Precis, och det var alltså Erika i Rättvik som skrev: åtala alla björnar i skogen som jag får lov att vara rädd för när jag är ute och tränar i skogen.
Ja, och anledningen till att vi har skjutit upp det här är att vi har haft en del tekniska problem, kan vi väl erkänna, som nu ska vara lösta. Det är nämligen så att för första gången i världshistorien kan Sveriges Radio och hejdomstolredaktionen i släptåg efter Peter Örn och hela public service-företagen äntligen presentera en livslevande björn med på telefon från skogen.
Ja. Och det här har ju inte varit lätt att ordna, kan jag säga. För björnar är ju väldigt skygga djur, va? Mm. Men genom att lägga Olas mobiltelefon i en älgbajs så dolde vi lukten av människa. Eller vad nu Ola lukta.
Okej. Jesper, då får du leda samtalet med björnen.
Okay.
Under tiden så ska jag bara gå på toaletten en stund.
Ja visst, ja visst.
Måste gå på toaletten.
Mm, Ola. Gå på toaletten. Hej, håll så bra på toaletten, Ola.
Ja.
Så väntar vi nu en stund här på att ringa upp björnen. Kan jag ringa upp här? Ska vi se. Björnen. Björnen svarar. God dag. Har jag kommit till skogen? Är är detta en livslevande björn jag pratar med? Det här är ju fantastiskt. Berätta, herr björn, varför äter ni myror? Björnen, varför äter ni myror?
Jesper, jag bara skojar. Det är jag, Ola.
Va?
Ja?
Jag trodde du var en björn.
Nej, jag bara skojar.
Va?
Titta, det kommer riktigt björn. Nej! Den attackerar! Nej, ät mig inte, björnen! Nej, nej, björnen, ät mig inte! Den äter mig!
Ola? 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 Hallå, Ola? Är detta en riktig björn? Det är inte du som skojar nu, Ola. Hallå? Är detta en riktig björn som pratar i telefonen? På riktigt, Ola, skojar du nu blir jag förbannad. Är det en björn?
Nej, jag bara skojar på det, jag är Ola.
Okej.
Okay. Nej, vänta! Herregud. Nu kommer den björn på riktigt! Jag skojar inte nu! Nej!
Nej. Ola! 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 Björnen äter inte Ola! Ola!
Hej, domstol.
Där Ola vill prata om en bok.
Ja, den heter Heligt blod, helig gral. Och är skriven av trion Bagent, Lee and Lincoln. Och är förlagen till den här Da Vinci-koden som en del kanske har talat om.
Och vad handlar den om?
Ja, det är ju ingen roman utan det är en massa fakta då. Gissningar och spekulationer kring den heliga gral. Att den inte är Jesus liksom favoritmugg utan i själva verket är bevarandet av hans släkt, hans blod. Mm. Och så pratas det om en gigantisk konspiration där tempelriddare i hemlighet verkar för att ena Europa under den ena enda och sanna kungakrona, det vill säga då ättlingen till Jesus.
Okej.
Okay. Det står också att 1966 kom det ut en annan bok som behandlade samma sak, fast lite mer okritiskt. Och där var förordet skrivet av Otto von Habsburg.
Tack för det, Ola. Om du var färdig där så skulle jag vilja tala om en helt annan sak.
Ja, visst.
Det finns en organisation som heter Pan Europa som finns i de allra flesta europeiska länder. Och jag har tryckt ut lite information här, Ola, från den svenska versionen av hemsidan och dels den tyska. Det är alltså samma organisation men olika språk. Så där, du har fått pappen och
ja,
där, Ola.
Det, tack så mycket.
Om jag då läser ur de svenska stadgarna så kan du läsa ur den tyska versionen.
Mm. Då får jag snabbt översätta tyskan då.
Ja, men det klarar du, Ola, för att du är språkgeniet i gänget. På första punkten på Paneuropas svenska hemsida står det, citat, Paneuropas grundtanke är att ett närmare och fastare samarbete mellan alla Europas stater skapar förutsättningar för varaktig fred och välfärd. Slutcitat.
Okej, och på första punkten på den tyska står det att Paneuropa ska verka för en kristen värdegemenskap och kristendomen som Europas själ.
Mm. Nästan samma. Mm. Ja. Punkt två på den svenska, citat. Svenska Paneuropa-föreningen anser att EU ska ha en författning.
Punkt två på den tyska. Paneuropa kämpar mot alla tendenser som kan störa Europas moraliska och mentala kraft, såsom nihilism och ateism.
Mm. Punkt tre. Vi anser att EUs gemensamma utrikespolitik ska breddas och fördjupas.
Punkt tre på den tyska. Paneuropa eftersträvar ett kristet Europa som vördar Gud och kan skapelse.
Mm, vi kan hålla där. Men om man ska sammanfatta, man kan säga att de har slipat bort vissa delar i den svenska versionen.
Ja, det väcker ju en del frågor. Ja, men om man har frågor om organisationen, vart ska man då vända sig?
Då ska man vända sig till någon i styrelsen i Paneuropa-filialen i ens eget land. Då.
Mm, och då läser jag här vem det kan vara i Sverige. Aha, men det är ju Walburga Habsburg Douglas.
Mm.
Mm. Men där får man ju tänka på en bok som jag talade om tidigare, bara för några minuter sedan, som handlade om att ena Europa under den rättmätiga arvingen till Jesus.
Ja, just det. Och vem var det som hade skrivit förordet till den boken?
Otto von Habsburg.
Och vem är nu det?
Ja, det är ju Walburga Habsburg Douglas pappa.
Mm. Konstigt.
Tänk vilken tur man kan åtala djur.
Mm.
Döm ditt djur.
Ni lyssnare har ju uppmanats att mejla in åtal mot den grupp av de lite mindre intelligenta varelserna som finns på vår jord.
Va? TV3s nyhetsredaktion?
Nej, Ola.
Va? Köparna av Crazy Frog-skivan?
Nej.
Va? De som gör den här skittorra Telenor-reklamen?
Nej, Ola, hur länge kan det här hålla på?
Va? Producenterna till de 5 senaste sällskapsresan-filmerna?
Mm, hur länge som helst tydligen.
Va? Djur eller?
Nej. Jo, vänta, just det, djur.
Aha, okay.
Djur.
Mm.
Har vi fått in några mejl?
Jo, bet. Jag är ass på det. Mm. Hej, döm ugglar. Eftersom den enda anledningen till att råttor och möss är så viktiga att ha är att det finns så många arter som använder dessa vidriga gnagardjur som föda. Jag vet inte, men jag klarar mig lätt utan ugglar. Således också utan gnagare och som bävrar och andra pälsdjur med dålig kroppsodör och stora tänder. Skriver Per Ulrik i Linköping. Ja, då dömer vi dem. Till...
Låt honom gå med blöja på jobbet.
Hej domstolen, jag vill åtala min minigris Bacon för att hon hade sönder min favorit t-shirt.
Bränna sönder i en brödrost.
Mm. Har du bränt bacon?
Hej, jag vill åtala den äckliga mjölbaggen som förstörde ett helt mysligt paket för mig förra veckan. Eller förresten, han var död när jag hittade honom. Skit i det här mejlet. Eller kan man döma någon på stund? Ja, det kan man.
Mata honom med bönderbollsoppa.
Hej domstol, åtalar min kanin Palle, numera död sedan 10 år tillbaka, för att han ofta lyckas få sina lortar att fastna i pälsen så att, för att jag ska äta, ett gigantiskt konkelbär byggdes upp, skriver Filip i Lund.
Tvingar dem att sniffa spritpennor.
Mm.
Ja.
Vi tackar för detta. Och som avslutning tänkte jag, åh hej domstols vägnar, att vi alla tar och dömer det kanske värsta djuret av alla. På planeten.
Ska du säga människa nu?
Det djur som faktiskt är det allra farligaste på jorden. De varelser som man kanske inte alltid tänker på faktiskt också är djur.
Människan.
Nämligen människan.
Tack.
Ja, du moderne, uppdaterade 2000-talsmänniska. Du har just genomlidit podcastversionen av Hej domstol. Manus och medverkan Kalle Lind, Ola Norén, Jesper Röndahl, Liv Strömqvist och Valle Westesson. Vi hörs om en vecka.